Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Mycket snack om det här inhoppet. Det är svårt att förbereda sig. Va? Så att det är mycket känslor som fäller över.
När jag kommer hem ska vi fixa allt det där.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 186. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Malmö FFs ordförande Anders Paulsson. Välkommen hit.
Tack så mycket.
Det är trevligt att ha dig här. Det är bra också. Det känns som ett bra läge att prata om saker och ting när det inte har varit så mycket sportsliga aktiviteter på de sista veckorna.
Ja.
Men vi kan ju ändå börja där. Hur, om man tittar på läget här och nu, hur mår föreningen?
Jag tycker det känns bra. Vi har gått till halvtidsvila med att vara i serieledningen. Det är alltid skönt. Jag tycker också att organisation mår bra, styrelse mår bra och det känns som att vi är på någorlunda rätt spår inför resten av säsongen.
Jag antar att det är en väsentlig skillnad jämfört med hur det var för ett år sedan.
Absolut. Vi hade ju tränarskifte och en sportsligt sett svag inledning kan man ju säga på allsvenskan. Och ja, det var turbulent, det kanske att ta i, men vi mådde inte riktigt bra. I Malmö måste man nästan leda allsvenskan när man går till sommarsemestern för att känna att man har koll på läget.
Hur påverkar de sportsliga resultaten styrelsens arbete?
Det blev betydligt mycket mer fokus på sporten och det som händer runt omkring laget när man inte har performance, att man, när man inte leder eller ligger i topp, då blir det mer spekulationer kanske kring spelaraffärer, kring tränare och så vidare. Så att jag tycker att det här året har vi haft relativt lugn när det gäller den biten.
Jag tänker vi ska inte fastna förra året så, men det är lite spännande. Kan du säga någonting om hur det var liksom situationen runt Magnus Persson? Vi spekulerade ju en del om att det kanske skulle hända något lite tidigare. Ni hade en cupfinal och så vidare. Hur gick tankarna och vad fick er att liksom ta beslutet?
Ja, man drar ju inte revolvern direkt efter en match, utan man måste se en trend och man måste lyssna med människorna som är då lite närmare laget än vad styrelsen är och samla på sig en bild av hur läget ser ut. Och den växte fram. Cupfinalen var en mycket svag insats och där kände vi väl redan där uppe att hela styrelsen var på plats och vi kände när vi åkte hem att det här är tveksamt om det håller. Och sen påbörjar man, det är ju alltså en process egentligen att skifta en tränare. Man påbörjar funderingar. Vad kan vi göra för någonting? Vilka finns tillgängliga? För det är inte bara det att man ska skicka ut en tränare. Man ska ju ha en ny bra tränare på plats också. Så det tar ju ett antal veckor, kanske upp mot en månad innan man är färdig med ett sådant beslut.
Vad säger ni idag med Ove Rössler för sitt?
Vi är väldigt nöjda med Ove. Han har ju gjorde först och främst tycker jag en väldigt fin insats i fjol när han kom. Och han är en mycket noggrann principfast herre och han har ju tagit lag tidigare från relativt dåliga positioner upp till bra positioner. Sen har han då haft ett track record där år två kanske har varit mindre bra, men än så länge så ser vi inga tecken på det utan vi tycker det ser fint ut.
Det var väl cupmatcherna där?
Ja, det är klart att de kom lite olyckligt för oss. Och nästa år tror jag att vi gör en annan satsning på kuppen.
Ja. Skrattar att det har varit många år.
Ja, det är 89
var det. Ja, det är 30 år.
Ja, vi har sagt det några gånger, men jag känner någonstans att vi ska ha ett rejält samtal med sportledningen kring just kuppen.
Max, jag vet att du funderar lite här mer kring sommaren. Du hade lite tankar som du ville förmedla, eller rättare sagt frågor att ställa. Du får formulera det själv.
Ja, nej, men det är ju så, det är ju en intensiv sommar som väntar. Det kan vara 17 matcher på 64 dagar om allt går som Malmö FF vill. Och det är klart att man funderar lite grann kring truppen och hur allting ser ut. Ni är ju en lite annan sits nu, även om ni inte kan mäta med de stora i Europa på något sätt. Men kan ni vara lite tuffare mot omgivningen när det börjar ryckas i spelarna?
Ja, det är möjligt att man kan se det så. Jag tycker att vi redan i vinterfönstret var tydliga med att vi vill behålla vår trupp och lägga till ett par bra pusselbitar. Vi fick in Jo Inge, vi tog hem Erdal, och vi var rätt så tydliga i både styrelse och ledning att vi har inte spelare till försäljning. Sen kan det alltid inträffa i alla fall om man får ett väldigt bra pris och spelaren är intresserad av att gå. Jag tror vi fortsätter på den vägen här i sommarfönstret också. Det finns alltid intresse naturligtvis från agenter, men mer eller mindre seriösa, och vi kan inte beakta allt.
Jag förstår att ni inte kan prata detaljer, men hur skulle du beteckna situationen utifrån vad Daniel Andersson berättar för dig? Är det lugnt eller är det mycket stök och bök i mailkorgen och på telefonen?
Nej, lugnt kanske inte vi ska betrakta det som, för det är ett sommarfönster och sommarfönstret är mer intensivt än vad vinterfönstret är. Men det finns ett lugn, dels hos personerna som hanterar detta, men också att vi har lugn i vår trupp. Alltså vi har väldigt förnuftiga och kloka killar här, och de tror jag uppskattar att vara i Malmö FF och den utmaning som vi också har framför oss här nu, både i Allsvenskan och i Europa.
Och av de spelarna som finns i truppen här hemma just nu, så jag har ju inte undvikit dig säkert heller att Anders Christiansens namn har figurerat igen. Och det är klart det kan kännas lite hoppet nu här att han far in och ut, men kan du säga någonting om hur du upplever hans tankar och läge?
Ja, vi undviker naturligtvis att prata speciella enskilda spelare här. Jag har noterat det som har skrivits i pressen, och jag har mina naturligtvis uppgifter från Niklas och Daniel här, och det finns ett intresse kring honom och några andra spelare, men vi gör ju vad vi kan för att de ska vara kvar i Malmö FF, och sedan får naturligtvis spelaren och spelarens agent i slutändan bedöma vilket är bäst. Så att ambitionen är helt klart att Anders ska vara kvar i MFF, och så får vi se om vi lyckas på det.
Kan du säga någonting om hur de här, alltså själva processerna i de här fallen, hur fungerar det? Alltså, när kopplas styrelsen in?
Ja, oftast så förs ju diskussionerna mellan sportchef och spelarens agent först. Där är de initiala kontakterna, och sen får ju då Daniel bedöma när han vill prata med Niklas om det här, om han bedömer det så pass seriöst. Och tycker de två tillsammans att det här är en fråga som vi måste bolla med styrelsen, det finns ju ett regelverk för det. Och då har vi också en sportkommitté, några personer i styrelsen som tittar lite närmare på det, och sen läggs frågan upp för beslut i styrelsen. Så spelartransaktioner generellt hamnar alltid på styrelsens bord, både köp och försäljning. Ja.
Jag tänker också på, ni har ju rätt många spelare utlånade. Mm. Och det är ett par namn som man tänker lite extra på, det är naturligtvis Carlos Strandberg, som då kanske inte riktigt presterade så mycket i Malmö som man hoppades. Och det har ju inte gått jättebra i Örebro heller. Nu pratas det om utlandsbud, och vi har också Adi Nalic som vill också vara möjlig kanske att ta hem i sommar. Hur mycket är ni involverade där? Och utan att vara för precis igen, då kan du säga någonting om den situationen med de här utlånade spelarna?
Jag tycker dels att vi har en ganska bra uppföljning kontinuerligt av dem. Vi har ju mer än Carlos och Adi Nalic utlånar. Vi har också Hugo, och vi har Pavle, och vi har Felix. Så att vi har ju en kontinuerlig uppföljning av hur de fungerar i föreningarna. Och generellt sett så tycker jag att det är bra rapporter där. Jag tycker också, du nämnde Carlos, jag tycker att han har ändå stabiliserat sig i Örebro. Sen är det ett pussel som ska läggas av Daniel och Niklas. Och det beror lite grann på vilka spelare som eventuellt försvinner av de vi har, om vi då ska ta hem någon av de som är utlånade. Och det påverkar väl lite grann också hur väl de fungerar i de här utlånade föreningarna. Så att det kan ju komma ett bud på någon av de här spelarna, men som sagt, vi vill gärna hålla truppen intakt. Det är det som är målet där.
Vad säger jag? Jag har nämnt i podden här innan, men just med Carlos Strandberg är det en lite märklig situation, för att den sista matchen innan utlåningen går ut är Malmö FF Örebro.
Ja, jag känner till det, men det är sånt man får ta helt enkelt. Om nu det skulle bli så att Carlos startar för Örebro där, så tror jag vi hanterar det.
Ja, det är mest i läget om ni skulle ta hem honom i sommar. Ja. Att det blir en ganska märklig situation för honom själv.
Jo, jag förstår det, men jag tror att vi är klara att hantera det.
Sen, om jag får fortsätta lite till här, så tänker jag generellt, dels alltså transferfönstret är ju ett stort problem. För de som inte då är insatta, så innebär det att som Sverige har bakvänd säsong, så har vi bara en månads transferfönster på sommaren, medan de andra har 3 månader. Vi har ju omvänt fördel på vintern, men den är ju inte lika stor. Jobbar ni fortfarande för någon form av förändring? Det drabbar ju till exempel att Malmö inte kan ta in spelare till första omgången i Europakvalet.
Nej, men generellt sett så är vi ju för en omläggning, att vi spelar höst, vår istället för så som vi har det nu. Och den frågan har drivits ganska länge, både i Svenska fotbollsförbundet men också i samband med att vi har pratat med kollegorna i SEF. Just nu så upplever jag att det kanske är andra frågor som är högre upp på deras agenda. Vi kan inte driva den själv i MFF, utan det krävs ett samförstånd mellan föreningarna, och till början med kanske de större föreningarna som då är fokuserade på Europa också måste prata sig samman kring detta. För det är en nackdel för oss, det är helt klart.
Men det känns som att den stora, eller en stor fråga i det sammanhanget, är ju att man ska svänga om hela det svenska seriesystemet. Det kan ju vara, jag tänker att för elitklubbarna med de förutsättningar som ni har, så är det ändå relativt enkelt. Det är svårare i division 5.
Ja, det är det. Jag tror faktiskt att det är det som hämmar frågan lite grann. Att det blir en ganska stor förändring för distrikten, om man säger så. Och framförallt de som är lite längre norrut också. Men jag tror det går att göra. I Danmark hade man ju något liknande problem för ett par år sedan då. Men man lyckades lösa det, och de spelar ju nu höst, vår. Så jag tror att man skulle kunna hitta någon liknande lösning just för Sverige.
Den sista frågan i transferfönstret här nu är ju inne på, det är ju, om vi pratar om Ove Rössler själv, så har ju han haft han har ju varit i ganska många klubbar och ofta varit där i relativt korta perioder. Och det är klart att vi funderar kring nu det faktum att det har gått så bra, att det kan födas intresse borta i England inte minst, och det känns som att han kanske någon gång vill tillbaka dit. Hur orolig är du för den situationen och att det kan hända någonting där, att man även rycker i att tränare i det här läget?
Ja, alltså Ove har sagt att han är en principfast man, och han håller sig till det avtal som finns, och det gör ju oss naturligtvis lite lugnare. Så att vi förutsätter att vi har honom här inför den här viktiga hösten och avslutningen i Allsvenskan. Så att det är helt klart utgångspunkten. Sen kan allting hända, då får vi hantera det då om det skulle dyka upp.
Det är ju en ganska stor omställning det har blivit också. Det är väl ingen hemlighet från alltså i tränarskap, från Allan Kuhns ganska avslappnade stil, Magnus Perssons mer teoretiska, och nu till en ganska bestämd herre, om vi säger så.
Ja.
Hur har det funkat inom klubben, så att säga? För det är ju också förmodligen så att det är en tränare som ställer större krav internt.
Ja, det är riktigt. Vi var ju medvetna om detta när vi valde att anställa Ove Rössler. Och det var det vi ville ha också. Efter att ha provat lite andra lösningar så var vi väl mer tillbaka till Åge Hareide-stilen, om jag säger så. En tydlig, erfaren person med internationell erfarenhet. Och jag tycker att organisationen runt OV gör ett fantastiskt jobb där, för att de anpassar sig till mycket stor del till den huvudtränare som vi har. De är lojala och ställer upp ganska bra. Men det är ju riktigt att emellanåt när man har det ledarskapet som OV har, så måste man stanna upp och lyssna på föreningen. Jag upplever att han gör det. Nu har vi ju Rob Kelly också i organisationen, som är lite grann förbindelselänk kan man säga, och har örat mot rälsen. Så det är ju ganska viktigt i de här situationerna.
På båda håll? Eller är det...
Ja, på eller båda håll. Det gäller ju på båda hållen. Både att se till att fånga upp det som sägs och tycks i organisationen och på ett strukturerat och bra sätt förmedla det till Ove. Nu är det inte så att han är, liksom lever helt isolerad, utan han tar säkert in signalerna. Men jag tror att det kan vara bra med en person som har känt Ove tidigare också innan man kom till Malmö att stå nära honom. Och Rob har ju en lite annorlunda profil än vad Ove har, och det var också en mening med den rekryteringen att det skulle vara på det viset.
Ja, det är intressant, för att Åge här var ju också en man som kunde säga ifrån, så det bågnade, höll jag på sig, i huset.
Ja.
Men det är väl också så att Ove Rösler har ju en bra position just nu eftersom han har resultatet med sig.
Så är det,
jag tror. Det är svårt att säga emot.
Resultaten är väl nästan allt, skulle jag vilja säga här. Har man dem med sig så kan man vara lite mer tillåtande också, tror jag.
Jag tänkte nu att vi skulle backa lite i tiden. Och till det som det måste ha varit en ganska jobbig vinter för er i och med Håkan Jeppssons bortgång. Du kom ju in i styrelsen under hans första ordförandeår. Så jag tänker att ditt styrelsearbete var ju liksom ändå måste ha varit ganska intimt förknippat med Håkan Jeppssons ordförandeskap så långt. Hur tacklade du det här beskedet när det kom?
Ja, det var ju ett chockartat besked som vi fick naturligtvis. Jag var inte hemma, utan fick det när jag var på resande fot. Och världen stannar ju upp när man får ett sådant besked. Och sen fick vi ju samlas väldigt snabbt på några timmar. Och det är klart att man försöker vara rationell i den svåra situationen. Man måste fatta ett antal beslut och man måste göra det väldigt snabbt, och de får inte bli fel. Så att det är ju det som är pressen, kan man säga. Men nu har vi ju en bra styrelse som känner varandra ganska väl sedan många år, och vi kom relativt snabbt fram till hur vi skulle hantera den situationen. Likaså tycker jag att ledningen gjorde ett fantastiskt jobb i det sammanhanget. Niklas tog väldigt stort ansvar, och personerna runt honom likaså. Så att tillsammans så lyckades vi hantera den här situationen, och det är klart att sorgen att mista en kollega, en mycket god vän och broder, det är ju tungt. Men man tvingas ju i de här situationerna att gå vidare. Där finns ju inget annat alternativ. Man måste försöka vara rationell, och sen får man naturligtvis då ha en sorgetid, och den är ju olika lång för olika personer naturligtvis. Och vi spelar ju också en viktig match nere i Turkiet då mot Besiktas, så det blev, tror jag, en injektion glädje att vi lyckades ta oss vidare därifrån, och vi fick lite hopp. Och sen hade vi då naturligtvis jul- och nyårshelg också, där folk fick tänka på lite andra saker. Så jag upplever att organisationen hanterade detta väldigt moget och tog stort ansvar, får man säga. Men det var en mycket svår tid, och upphörde ju inte omedelbart, utan sen hade vi ett årsmöte också som innan dess var svårt, speciellt för mig själv.
Jag tänker, var det ett svårt beslut för dig att tacka ja? Alltså det var ju så mycket runt omkring, och det jag bland annat var inne på då, det var ju väldigt kort tid egentligen. Eller fanns det någonting förberett? Fanns det tankar på hur länge Håkan skulle sitta som ordförande?
Inte vad jag känner till. Han, så ni hade liksom alltid... hade inte några sådana diskussioner. Det är möjligt att han hade det med valberedningen, men ingenting som jag känner till.
Men hur var det för dig just att allting gick så väldigt snabbt som det blev? För det är ganska stort beslut att bli ordförande i Malmö FF, eftersom oftast är det ganska länge.
Ja, men spontant när vi hamnade i de första dagarna i den här svåra situationen så då kände jag att jag ville ställa upp för föreningen. Jag har varit med länge, 49 år har jag i föreningen och jag tycker jag känner föreningen ganska väl. Så att, då kände jag att jag gärna ville bidra och ta ansvar för den situationen. Sen är det andra ett mer långsiktigt beslut och det får man ju tänka igenom då. Jag hade en diskussion med dels styrelsekollegor och valberedningen och när jag hade lyssnat på det ett tag så kändes det rätt för mig att vara kandidat till årsmötet för ordförandeposten.
Jag tänker också, vi kanske bara ska nämna, du har lite mer information om vad som hände Håkan som kan vara bra för lyssnarna att kanske få del av.
Den informationen som jag har fått är att Håkan gick bort av ett medfött hjärtfel. Det är det som har lämnats till oss från familjens sida. Jag tycker det är viktigt att påpeka att det är så fallet var.
Hur blev fortsättningen sen när arbetet började? Liksom, vad var viktigt för er att ta tag i under våren här?
Vi har en standardagenda sedan ganska många år. Vad styrelsearbetet ska innehålla och när de olika punkterna ska komma upp. Det vi möjligtvis har lagt lite mer tid på i vår är framtidsfrågorna. Vi har haft en extra strategidag där vi har diskuterat hur ser MFF ut om 5 år. Och där finns ju lite olika scenarier för det naturligtvis. Den stora frågan är nog hur förändras Europa? Det kommer att förändras ganska mycket. Det diskuteras om vi får ytterligare en stor Europacup. Att vi går från 2 till 3. Hur kommer intäkterna att se ut framöver? Och det är väldigt viktigt för oss att förstå intäktsströmmarna. Vi har idag en omsättning kan man säga i basverksamheten utan Europa och utan spelarförsäljningar kring 200 miljoner. Men vi behöver vara en bit över 300 miljoner för att vi ska långsiktigt kunna klara den verksamheten vi har, att kunna växa, att kunna utveckla den. Så det är ganska viktigt för oss att begripa vilka möjligheter vi har framöver i Europa.
Vad ser ni där? Kan du öppna lite mer på luckan till framtiden?
Ja, det är viktigt att säga att det är inga beslut tagna än så länge, utan det är lite informationer från olika håll som man kan samla ihop. Och ganska mycket av detta får vi ju när vi spelar mot klubbar i Champions League, Europe League, när vi benchmarkar mot dem. Det är också en bra källa för att hämta in information. Och det som kommer fram där, det är ju att ytterligare en Europacup ger ju naturligtvis fler möjligheter för Malmö FF. Det blir svårare för oss förmodligen att ta oss till Champions League. Det känner vi till redan idag. Vi är idag en så kallad Tier 3-klubb och vill gärna komma upp i nästa nivå, Tier 2. Och det är ett ganska stort steg faktiskt. Vi tycker att vi har jättefin ekonomi i Malmö FF. Det har vi enligt svenska mått mätt, men vi är fortfarande en ganska liten aktör internationellt. Så att man får fortfarande vara ganska försiktig med pengarna när man gör investeringar. Man kan inte blåsa på och köra som någon Premier League-klubb eller något liknande, utan vi ska förstå var vi befinner oss i näringskedjan.
Jag ska återkoppla till något som du sa på årsmötet som tangerar det som du precis har pratat om här. Då sa du att vi ska vårda vår kassa i kombination med att göra medvetna satsningar. Mm. Kan man konkretisera det?
Ja, alltså medvetna satsningar. Jag tycker vi har gjort en del av det redan i år. Vi förstärker stadion till exempel, vår hemmaborg. Det är ny gräsmatta, det är nya stolar, det är nya bildskärmar, storbildsskärmar, det talas om ljudanläggningar. Vi går in och gör en satsning på restaurang, kioskverksamheten. Naturligtvis, den stora satsningen är väl egentligen i vår spelartrupp. Den har väl aldrig egentligen varit så dyr som den är just nu. Och det får man se som en investering för steg egentligen för att anpassa sig till Europa om ett par år. Så det är medvetna satsningar där. Samtidigt så följer vi naturligtvis vår kassa väldigt noga. Vi hade 218 miljoner tror jag vid årsskiftet och den är ju naturligtvis lite lägre nu efter de här satsningarna. Men där är utrymme för att den ska kunna vara så. Vi är ju ingen bank som bara ska samla pengar på kontot så att säga.
Jag hoppas att det är en liten nördfråga här nu, men du nämnde stolarna på stadion. Ska man byta samtliga stolar där inne?
Nej, jag tror vi har hittat ett annat alternativ. Det hade blivit alldeles för dyrt.
Men har ni inte någon tillverkare som ni skulle kunna ställa mot väggen? Alltså för den som inte har varit där så är det så att stolarna på 10 år har förändrat färg fullständigt.
Ja, framförallt färgar de ju.
Ja, dessutom det.
Man kan skada sina kläder. Sådär. Så att vi kommer inte byta alla utan det görs en översyn och de som behövs repareras kommer att repareras. Vi har hittat en bra leverantör för det. Och det har redan påbörjats.
Blir de ljusblå igen?
Ja, det blir de. Det är lugnt.
Bortre långsidan var det ju ett MFF-märke om jag minns rätt som inte längre syns överhuvudtaget.
Men där finns ett sådant nu igen, om man tittar på bort- och långsidan så kan man se ett MFF-märke.
Det är spännande här efter sommaren.
Ja, det var lite nördigt där kanske.
Ja, det var ju mer mörkvitt allting.
Ja, mörkvitt, ja. Bengt Grive. du pratar mycket om Europa och Europa är ju, tycker jag, också väldigt viktigt. Så att säga. Har Europa blivit viktigare, även om naturligtvis att vinna allsvenskan är en väg dit så att säga, men har Europa blivit?
Ja, alltså jag tror inte vi kompromissar med att vi måste vinna allsvenskan. Det är fortfarande ett väldigt tydligt mål. Men till detta så har vi då lagt att vi vill nå Europagruppspel. Och det är väl just den ekonomiska dimensionen där som är så viktig för oss. De pengarna som kan genereras. Sen kanske man klarar det varje år. Men det är helt klart vår ambition att nå Europagruppspel i höst till exempel då i Europa League.
Jag tänkte fråga, jag hade en som jag skulle skjutit in innan, men jag gör det nu istället. När Max frågade om ordförandeuppdraget, för det är ju precis som du säger här, Max, och som säkert alla vet, att Malmö FF:s tidigare ordföranden har suttit väldigt länge. Erik Persson kanske är svår att jämföra med, men han satt ju i 37 år. Hans Cavalli-Björkman 23 och Bengt Madsen i 10. Håkan Jeppsson hade suttit i 8 när han gick bort och hade väl säkert fortsatt ett tag till. Om du själv fick bestämma och då under förutsättning att årsmötet fortsätter att välja dig, hur långt fram ser du ett ordförandeskap?
Nej, men jag har inte riktigt sett det, så jag tror inte man kan jämföra med Erik och Hans, för det var en annan tid. Och MFF ser väldigt annorlunda ut idag än hur det var på den tiden. Vi är ett företag kan man säga, vi drivs och styrs som ett företag. Och tittar man möjligtvis på trenden under de här åren så går den ju neråt, ju. Ja. Det får man ju konstatera.
Har du också valt att bli egen? Då är det viktigt att skaffa en bra företagsförsäkring. Hos oss är alla småföretag stora och inga frågor för små. Swedeas företagsförsäkring är anpassad för mindre företag och täcker även sånt som din hemförsäkring inte täcker. Gå in på swedea.se/företag och jämför själv.
Swedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Ja, men alltså jag har inte för egen del satt någon deadline, och för övrigt så är det ju en fråga för valberedningen ju, så att jag styr ju inte den själv.
Nej, det var det jag försökte. om det var så att du själv fick liksom titta framåt, det var mer den känslan jag var ute efter.
Ja.
Alla känner ju inte dig så väl, även om du blev presenterad i samband med att du tog över så att säga. Kan du berätta lite mer om din bakgrund, framförallt Malmö FF-bakgrund naturligtvis?
Mm. Ja, jag är född i Röstångar för 61 år sedan och uppväxt i Hör och Malmö, gått i skola i Malmö. Annebergsskolan som låg nära stadion, eller ligger nära stadionområdet. För övrigt många andra MFF-are som har gått på den skolan. Och det var väl egentligen där kanske intresset startade. Man hade nära till stadion och man fanns där när skolan var slut. Jag började i MFF som 13-åring. Bertil Pode hade hand om pojklag 3, tror jag det hette vid den tiden. Jag träffade då Magnus Andersson och Mats Balja Arvidsson och några pågar till som jag då har känt hela livet, kan man väl nästan säga. Och jag gått gymnasiet i Malmö, student i Malmö och sedan civilekonom från Lunds universitet. Civilt gift sedan 35 år. Två barn, 4 barnbarn.
Men nu du måste lägga till med samma fru.
Men, ja, det är faktiskt med samma fru det också. Gift med Kerstin. Sedan har jag då arbetat i skånskt internationellt näringsliv. Gambro på 80-talet. Trelleborgskoncernen på 90-talet. Jag var chef för däckverksamheten. Och sen blev det PLM Rexam. Jag var ansvarig för burkfabrikerna. Fosio är en av dem. En tid i koncernledningen på Eon Sydkraft. Och sen blev det då Hilding Anders 10 år nästan som vd och koncernchef. Under den tiden så började jag också arbeta med styrelseuppdrag och efter Hilling Anders så höll jag på 2 år med att vara rådgivare till ett stort internationellt riskkapitalbolag som heter Investcorp som också var ägare i Hilling Anders. Och sen ett antal börsnoterade uppdrag också.
Du sa att du började i Malmö FF när du var 13. Hur länge varade karriären där och hur fortsatte kontakten? Ja. Är det ståplats eller sittplats eller...?
Nej, inledningsvis var det ståplats kan man väl säga. Det var det rätt så länge. Jag slutade i MFF som U-spelare 20 år gammal. Jag tror jag gjorde 205 matcher i MFF som U-spelare. Sen fortsatte jag några år därefter med att vara U-tränare. Jag gick steg 1 och steg 2 biten och var ivrigt påhejad av Inge Blomberg att engagera mig i U-sidan. Och jag hade bland annat U16-laget som var ganska framgångsrikt. Det fanns en målvakt där i det laget som hette Johnny Fedel som jag kämpade med på den tiden. Och sen har jag fortsatt att ha en ganska nära kontakt med MFF i de företag som jag har varit verksam i, ska jag säga. Och också innan jag kom in i styrelsen så hade MFF faktiskt en lite rådgivande styrelse eller några rådgivare runt omkring sig och jag var en av dem på den tiden. Så jag har följt MFF väldigt nära i många år.
Du slutade spela som 20-åring eller?
Ja, det gjorde jag faktiskt. Jag gick aldrig till någon annan klubb utan jag blev uttränare direkt och lämnade så att säga.
Bara spelat för MFF?
Jag har bara spelat för MFF.
Har du sysslat med några andra idrotter?
Alltså jag är ju allätare när det gäller idrott kan man säga. Det har blivit på vintern kanske lite badminton och sådana här saker. Jag åker skidor och springer i skogen och tycker sånt är trevligt helt enkelt. Men inte professionellt, ingenting annat.
Jag tänker på alla de här styrelserna som du då har suttit i. Alltså hur skiljer... Även om MFF idag är ett företag så måste det ändå finnas en skillnad mellan bolag och förening.
Ja, dels är det ett regelverk som är annorlunda naturligtvis. Ideell förening är annorlunda än ett aktiebolag. Men vi har ju också aktiebolag i vår struktur under den ideella föreningen. Men kanske inte så stor skillnad som man ändå tror. Det är en viss struktur på ett styrelsearbete och... Vi styr ju MFFs styrelsearbete egentligen på samma sätt som i ett vilket företag som helst, i ett noterat bolag. Så att det är inte jättestora skillnader. Verksamheten är naturligtvis, vi är i underhållningsbranschen kan man väl säga. Och det är klart att den skiljer sig från, om vi nu tar möbelbranschen där jag har min verksamhet. Men det är väldigt mycket i strukturen som ser likadant ut.
Har det med de ekonomiska nivåerna att göra? Eller är det...
Ja, det har dels med det att göra. Att Det görs månadsbokslut och prognoser och budget och strategiplaner och så vidare. Det där är organisationsutveckling och marknadsutveckling, och vi kan ju säga att i Malmö FF har en produktionssida också som producerar alla våra event, och den ser naturligtvis då, den är unik för den här branschen, men det finns också produktion i övriga företag. Och sen handlar ju ganska mycket om hur man, ska vi kalla det för, ökar värdet på verksamheten på olika sätt, och strategierna och teorierna kring det, de är inte så där väldigt olika egentligen.
Jag tänker, det finns ju några frågor som har varit brinnande under våren här, som man kanske kunde ta lite grann.
Absolut.
En sak som vi pratade om i vintras, redan om vi tar det generella, det är ju att du var lite eller rätt så oroad över publikutvecklingen under förra året. Nu tittar man på siffrorna så ligger den ungefär på samma nivå, men det har kanske sett känts glesare på läktarna. Hur ser du på den situationen? Har ni blivit för självspelande?
Det här var ju en trend 2018 som gällde hela allsvenskan, inte bara Malmö FF. En ganska kraftig sättning jämfört med 2017 då. Jag tror att vi gick ner från 18 till ungefär 15 000. Alltså, och då ska man kanske komma ihåg att 2017 med 18 000 då, det var ett toppår om man tittar på lite längre sikt. Men det är klart att vi oroades utav detta. Vi kom ju då i mål med ungefär 15 000 i fjol, och så här långt i år, så jag tittade faktiskt på det här för några dagar sedan då. Jag tror att vi hade 105 000 så här långt i år jämfört med 103 000 i fjol. Så det är en liten ökning i år. Men då från en låg nivå. Och det man får väga in här, det är vilka motståndare har vi haft? Har vi haft publikmatcher? Och då känner jag ändå viss förtröstan när jag säger att vi ska möta AIK, Djurgården, Norrköping, Göteborg, HIF hemma här. Och det brukar vara hyfsat bra publikmatcher. Så att min förhoppning är att vi vänder trenden under det här året. Där finns också, när vi tittar på detta lite mer noggrant, en mixförändring. Att vi har sålt lite dyrare platser faktiskt. Så att intäkten är lite bättre än i fjol på publiksidan. Men vi måste ju, det här är inget självspännande på Janu. Man måste bevaka detta hela tiden. Man måste vara aktiv. Och det tycker jag att vår organisation är på bra sätt.
Den siffran som jag tittar på, som jag skulle känna en oro inför, det är ju att det är väldigt många årskort som inte går på matcherna. För då tänker man att det är lätt att nästa steg är att inte ha årskortet.
Ja, alltså det är ju en skillnad mellan sålda biljetter och de som faktiskt kommer till matchen. Och det varierar lite grann.
Det har varit uppe på nästan 4-5 tusen på ett par matcher här.
Ja, AFC tror jag var den största. Där hade vi en rätt så stor skillnad faktiskt. Det är beroende på väder och andra aktiviteter som naturligtvis konkurrerar med vår aktivitet. Frågan är definitivt på bordet för ledningen och också för styrelsen. Vi följer upp detta, och jag tycker att vi är aktiva inför matcherna och försöker göra det bästa möjliga av detta. Men helt klart en fråga som vi ska ha under lupp.
Och jag tänker då också på den andra delen då, det som har varit hett med supporterkulturens fight med polisen framförallt, kanske det har blivit, om vi ska förenkla det väldigt mycket. Vad kan du säga om, trots allt, MFFs styrelse och föreningssyn på det hela?
Ja, till att börja med så tycker vi ju att vi har en bra stämning på Malmö stadion. Vi tycker att vi har en publik som ligger i absolut Europa-toppklass. Det tror jag vi har förmedlat ganska många gånger. Det finns ett antal personer, ett fåtal personer som tyvärr då utmärker sig i negativ bemärkelse med illegal pyroteknik. Vi försöker stävja detta med de verktyg som vi har i vår låda. Då är det ju framförallt arrangörsförbud som gäller, och tillträdesförbud, det är åklagare och polis som hanterar det. Och vi har haft cirka ett 20-tal personer avseende. Det varierar lite grann, men så många har vi lyckats fånga. Och då har de inte tillträde till arenan på upp till kanske 36 månader, och är det illa så är de också uteslutna ur Malmö FF som förening. Så det är de metoder som finns. Sen kan man jobba förebyggande naturligtvis också, och det försöker vi göra. Vi blev tagna lite grann på sängen av polisens tillämpning av det regelverk som finns. Och vi tyckte kanske att kommunikation och samförstånd kunde vara lite bättre inledningsvis. Och det har ju Niklas framförallt och ledningen jobbat jättemycket med, och jag tycker vi har en bättre diskussion nu. Sen har det då tillkommit en diskussion kring Björn Erikssons position. Jag har fått ganska många mejl från våra medlemmar kring detta, och här har styrelsen i Malmö FF agerat. Vi har, dels har jag pratat med Lars-Christer Olsson som är ordförande i SEF, och efterhört lite grann vilka initiativ vi kan göra gemensamt här, och sen har vi också haft en diskussion med Svenska fotbollsförbundet. Jag har skrivit ett brev till Karl-Erik Nilsson och fått svaret att Svenska fotbollsförbundet kommer att följa vårt råd att en oberoende utredning i RF angående Björn Eriksson ska göras. Och visade sig då att den utfaller negativt, ja, men då får ju naturligtvis frågan kring hans position också övervägas. Men det är alltså Svenska fotbollsförbundet som ska hantera det, och vi fungerar som påtryckningsmedel i det här sammanhanget.
Om du skulle svara idag, tycker du att han bör avgå?
Alltså jag har inte full insyn i det här. Jag tycker man ska avvakta den oberoende utredningen. Och finns det absolut minsta tecken på att han har suttit på två stolar eller varit jävig, ja, då ska han avgå.
Och tänker situationen gentemot polisen, om man nu ska säga emot i det här fallet. Ser du någon ljusning och öppningar? Jag läste att det var tydligen något möte bara för någon dag sedan mellan SEF och polisen igen.
Jag tycker samtalsklimatet verkar vara bättre. Jag får ju rapporter från Niklas Karlén i den här sammanhanget. Han är väldigt aktiv och MFF är aktiva i de här diskussionerna också. Jag hoppas att man kommer närmare med samförstånd och bra dialog, både med supportarna men också med föreningar. Jag tror att det blir svårt för polisen att själv så att säga verka och lösa detta, utan samförståndet tror jag är det som är receptet.
Tänker så här då också, har du något råd till supportarna hur de bör agera under tiden det här så att säga? Vad kan de göra för att...
Ja, alltså följa regelverket helt enkelt. Det är förbjudet att använda sig av illegal pyroteknik. Det ska vi inte göra. Det ska vara välkomnande, det ska vara säkert och tryggt för alla att gå på match. Och då kan inte enskilda individer sätta sig så att säga över detta, sin egen agenda och utmana övriga. Det går inte.
Har du nu? Nej, vi släpper den här. Det var felaktig tanke i mitt huvud. Jag har ett par ämnen till. Ska jag få köra vidare?
Kör på.
Nej, jag tänker, och nu hoppar vi vilt. Nu är vi tillbaka på fotbollsnivån igen.
Ja.
Ni hade ju en ganska tydlig målsättning som ni till och med spetsade lite grann vad det gäller att få in unga spelare i startelvan. Jag läste en intervju med Daniel Andersson där det kändes som att han hade svängt lite på det här och räknade in även spelare som etablerade sig i andra klubbar, det vill säga var utlånade från er. Har det blivit, är det en rätt beskrivning, och har det blivit svårare med tanke på att ni har höjt er en nivå att uppfylla målsättningen?
Det är möjligt att det är lite svårare. Vi har ganska stor trupp. Åldersmässigt kanske något över snittet också. Erfarna, duktiga spelare. Och det är klart att det gör det kanske inte enklare för en ung 17-18-åring att komma in. Men ambitionen finns kvar. Den tror jag inte vi tummar på. Men sen tror jag Daniel valde att se det i ett lite större perspektiv. För att det är fortfarande våra spelare, även om de är utlånade till en annan klubb. Vi följer som sagt Hugo noga i Trelleborg, Adin Alic, Carlos, Pavle, Felix med flera, alltså på ett ganska noggrant sätt. Och det är klart att jag tror de mår bra av ett extra år utanför MFF för att få den erfarenheten som man förmodligen annars inte hade fått i vår klubb. Så att ja, förmodligen lite svårare att tränga sig in, men ambitionen har definitivt inte förändrats.
Jag kan bara ställa, jag ställde den här frågan till Max och Fredrik om det var förra programmet tror jag, men det är bättre att ställa.
Fredrik Lindstrand ska vi säga som semester nu.
Ja. Det är ju, hur balanserar man det här? Alltså det här, det är målsättningen med att flytta upp egna talanger kontra att få resultat här och nu.
Ja, det är ju väldigt mycket en fråga för tränaren och hur tränaren känner. Och nu har vi ju Ove som oftast vill spela med bästa laget hela tiden. Och jag kan förstå hans ambition att vinna, att den är väldigt viktig. Förr hade vi ju, om vi går långt tillbaka i Intertoto-turneringen på sommaren, och det var ett väldigt bra sätt för unga spelare att få komma in. Jag tycker också att vi använde ju Svenska Cupen lite grann på det sättet i år också. Och de möjligheter som då finns i träningsmatcher, där har man kanske en bredare uppsättning av spelare. Så att när det gäller tävlingsmatcher så har vi ett team nu med vår tränare i spetsen som vill ha bästa laget på planen, och då gör det förmodligen svårare att få in de här unga som behöver ha erfarenheten. Vi hade Rickard Nordling för ett antal år sedan. Han var väldigt duktig på att ta in spelare, unga spelare, testa dem, ge dem självförtroende. Och det här kommer att gå lite grann. Jag tror inte man kan dra ut trenden att nu är det svårare. Det kan visa sig om ett år eller två igen att det går ganska lätt. Tim Pritch är en ung spelare som vi hoppas att han kan få lite chans i allsvenskan också senare. Och vi får se hur det utvecklas.
Var det ju delvis påtvingat i cupmatcherna här att ni fick ändra. Men det blev ju inte så bra resultat där också. Du nämnde ju själv i början att ni skulle trycka på där med cupen nästa år. Handlar det om att man måste se de matcherna lika mycket som tävlingsmatcher och ha bästa laget på plan?
Nej, jag tror faktiskt det. Att man, det innebär förmodligen lite mindre experimenterande, om jag uttrycker mig så. Utan vill man vinna cupen, ja, men då får man nog räkna med att man kör med bästa laget också i de matcherna helt enkelt.
För det känns ju som att det också handlar i väldigt stor utsträckning om inställning i det fallet. Man kan ju misstänka att de unga som får chansen i cupen ändå går 100%, medan de som känner sig lite mer etablerade kanske fuskar lite här och där. Ja. Så såg det ut när man tittade på det.
Tänker du på Östermatchen kanske? Eller? Nej, men det låg lite olyckligt för oss i år med Chelsea-matcherna. Men jag tror inte det är något fel på inställningen. Alla vill gå in och vinna, det kan jag garantera.
Jag har ju en fråga som jag brinner för, som finns kvar, som vi inte har pratat om. Det pågår till VM nu. Jag vet inte om du hinner titta någonting på det.
Jo då, jag tittar på dam-VM från Frankrike, absolut.
Det är ju så att målvakten som räddade straffen till Sverige vidare har spelat i Malmö FF.
Hedvig Lindahl.
Ja. Och den möjligheten finns inte idag. Och jag upplever det som att det går ganska knackigt med den här faktiskt årsmötesbeslutade flicksatsningen. Kan du utveckla lite grann tankarna och hur ni resonerar och om ni tar det på tillräckligt stort allvar och kanske har en strategi för hur det verkligen ska bli? Det är en stor fråga, jag vet.
Det är en ganska stor fråga, men till att börja med, låt mig kommentera dam-VM i Frankrike. Jag tittar på detta, jag såg Sveriges match mot USA. Där tyckte jag vi hade ganska svårt faktiskt. Bättre mot Kanada, och jag tyckte de unga tjejerna där, Nathalie Björn, tycker jag gjorde en fantastiskt fin insats också. En Rosengårdsspelare. Och jag tyckte både Rolfö och Blackstenius var väldigt duktiga. Och precis som du sa, i det gamla gänget så var ju Hedvig suverän faktiskt. Väldigt roligt att se. När vi kommer till MFF så har årsmötet tagit ett beslut att vi ska starta flickverksamhet. Och du nämnde att den går knackigt. Ja, det gör den. Det kan vi konstatera. Vi hade tro på det i fjol höstas. Jag tror vi hade 17 tjejer inne då. Det är färre tjejer idag. Och det har då föranlett både ledning och styrelse att reflektera över den här frågan. Jag tror inte personligen att vi når vår målsättning med att skapa flicklag i varje åldersklass med den satsningen som vi gör nu. Det får vi nog konstatera att det blir väldigt svårt. Av den anledningen så har styrelse och ledning diskuterat detta ganska intensivt under vårsidan. Och då kan man ju tänka sig, ska man satsa ännu mer pengar och medel och resurser på att förbättra rekryteringen? Den är svår, inte bara för Malmö FF. Eller ska man börja tänka utanför boxen att vi får göra någonting annat? Och det är den diskussionen som pågår just nu, och nu ska jag inte föregripa den, men jag räknar med att vi kommer med ett besked till våra medlemmar under hösten, allra senast till årsmötet nästa år.
Och då känner jag att det kan bara tolkas som att det måste vara ett samarbete med en annan Malmöklubb.
Ja, jag ska inte peka ut lösningen nu, men vi tittar ganska brett på hur de samarbetena skulle kunna se ut.
Men det är en möjlig variant.
Ja, vi utesluter ingenting på den här tidpunkten.
Nej, jag tror själv att det är den vägen man måste gå, att lösa det den. Sen tror jag att tradition och, vad ska man säga, kanske ändå Malmö FF har så mycket annat att tänka på så att man kanske inte riktigt har fokuserat på det här. Det finns faktiskt ett exempel alldeles färskt nu där man ute på Rosengård har dragit igång tjejverksamhet under lite enklare former. Och varit uppe i 80 unga tjejer som spelar och stabiliserat sig runt 50. Och det har ju berott på att man har varit väldigt mycket ute på skolor och så vidare och jobbat stenhårt med det här. Så att, och där förstår jag att du menar att det tar mycket resurser, men om man skulle bygga någonting på egen hand så skulle det nu krävas den typen av insats, alltså att jobba mycket hårdare.
Jag tror att det exemplet som du tar från Rosengård, något liknande finns från LB07 tror jag. De har också en väldigt fin utveckling där ute och vi försöker förstå mer kring detta och så får vi se helt enkelt vad det slutar med. Men frågan ska nog sättas in i ett större perspektiv. Det handlar om värderingar.
Yeah.
Och sen naturligtvis så finns en ekonomisk dimension i detta också. Vi får ju liksom lägga ihop alla delarna och komma till någon form av slutsats vad vi vill föreslå våra medlemmar.
Men om man tänker så här, det som sker i omvärlden just nu, där man ser att de stora fotbollsklubbarna på olika sätt då, så sent som idag läste jag att Real Madrid skulle köpa upp något nykomlingslag i högsta ligan.
Jag läste det.
Att just det här med värdegrund och så vidare, att vad ska man säga, att MFF styrelse också har kommit till en större insikt att det måste finnas möjlighet för alla i framtiden att kunna spela, inte menar jag inte alla, men alltså båda könen, kunna spela i fotboll i Malmö FF, och att det gentemot sponsorer och så vidare kommer att bli en viktig fråga.
Ja, men det är riktigt att det är en viktig fråga redan när det gäller diskussionerna med våra sponsorer, och sen tror jag att Malmö FF skapar inte ett storlag, även om det är samarbeten. Det gör man inte direkt så här, utan jag tror vi fortfarande ska vara försiktiga och bygga klokt från grunden så att vi inte tar på oss alldeles för stora ekonomiska ansvar i det här sammanhanget. Men vi tittar på frågan och vi anser naturligtvis att den är viktig också och att den är högt upp på vår lista för att komma med feedback till våra medlemmar.
Det tycks jag lät väldigt intressant. Ja, måste jag säga.
Ja. En väldigt viktig fråga som vi inte har pratat om alls är ju konstgräs.
Jo.
Vad känner du för konstgräs?
Nej, jag tycker vi har det väldigt bra med vår hybrid just nu. Och jag hoppas verkligen att många fler svenska klubbar går den vägen. Det är en investering naturligtvis som ska göras. Jag tror den kostar mellan 4-5 miljoner för oss, men den är väldigt bra och jag tycker det är den vägen man ska göra. Det är alltså miljöproblemen med plastgräset. Det har vi ju, den debatten har ju börjat nu tycker jag på ett lite mer seriöst sätt, och jag tycker det är väldigt lovvärt om man skiftar ut plastplaner mot hybrid.
Är det en fråga som ni kan liksom driva på något sätt i CF, eller?
Nej, det tror jag kanske inte, men att den är högt på agendan där. Men vi talar gärna för den och redovisar våra erfarenheter. Och det är många andra frågor på CFs agenda. Jag tror just nu är inte den i fokus, men den kanske kan bli.
Ja.
Vi är alltid mot konstgräs, det säger vi i varje avsnitt.
Ständigt. Ja, Max, har du fler grejer kvar på din lista? Eller?
En fråga som faktiskt dök upp i flödet nu på förmiddagen, och det gällde er marknadsavdelning.
Ja.
Stämmer det att ni ska byta marknadschef igen efter bara ett par månader?
Tyvärr är det så. Anders har fått ett erbjudande från ett annat företag som han har valt att acceptera.
Vi ska säga Anders
Börjdahl
heter han,
ja.
Just det.
Ja.
Han började alltså så sent som i
februari. Han började här för 4 månader sedan, ja. Så att tyvärr så blir det en omstart här. Nu har vi löst på det viset att Anna Nordström Karlsson, då, vår styrelseledamot, är interim i den här rollen så att vi inte tappar tempo över sommaren.
Nej, för jag tänker att det är en ganska viktig position där den kanske har haltat lite grann i samarbetena.
Helt enig. Jag tycker det är olyckligt, men man får konstatera att världen är så här ibland att folk lämnar efter en relativt kort tid. Och vi gör allt nu för vad vi kan för att hitta en bra ersättare till Anders Bögdahl.
Man ska inte fördjupa sig för mycket i det, men när någon byter jobb så snabbt efter att ha kommit så känns det ju som att någonting inte riktigt har klickat, kanske.
Ja, det tror jag inte det i det här fallet. Utan det har klickat, men Anders har valt att acceptera ett annat erbjudande helt enkelt, och det får vi ha respekt för.
Då så.
Ska vi till allra sist?
Ja. Ta den sist.
Vi måste hålla traditionen
vid liv. Jag räknar med att det blir mer än ett tilläggare nu.
När jag har suttit ner genom åren med Håkan Jeppsson så har vi ändå någonstans... Det är ju halvårsskifte nu här. Hur ser ekonomin ut? Vad kan du säga?
Ja, jag tror att vi kommer få ett sämre år 2019 än 2018.
Nu ska vi se vad landade förra året på, kommer du ihåg det?
Ja, alltså vi hade ju ett väldigt bra resultat i fjol, knappt 50 miljoner beroende på spelarförsäljningar. Och naturligtvis också Europaspelet som var väldigt bra för oss. Dit kommer vi väl förmodligen inte i år, det beror fortfarande på just de här två faktorerna. Men i och med att vi har så stora satsningar från början och att vi har valt att hålla i vår spelartrupp och har en ganska dyr spelartrupp just nu, så tror jag att vi ska väl mer sikta in oss på ett resultat som ligger kring plus minus noll, skulle jag tro. Och det är i så fall enligt planerna. Och vi får se vad som sker på spelarsidan och på Europasidan här.
Men det är inga oroande tecken just nu, så att säga?
Nej, det tycker jag inte. Utan vi följer vår plan, vår budget. Så att den ser bra ut så här långt. Men budgeten och planen, den är inte alls i samma nivå som utfallet i fjol.
Nu är jag nöjd.
Ja, då fick det bli slutorden för detta. Det 186 avsnittet av MFF-podden där vi anser att konstgräs ska förbjudas i svensk elitfotboll. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Malmö FFs ordförande Anders Paulsson. Och ansvarig utgivare är Pia Rehnqvist. Tack för oss. Hej hej.
Hej hej.
Hej.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej. Ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.